En podcast från Aftonbladet.
Hej, Myra Avader här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och i den här podden intervjuar jag våra makthavare. Nu ska ni få möta ordföranden för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Denise Westerberg. Välkommen Denise Westerberg.
Tack!
Du är ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ung Svenskarna, sen 1,5 år tillbaka. Vad ska man ha ett ungdomsförbund till egentligen?
Dels att pusha partiet framåt i olika frågor, men också att fostra framtida politiker och vara ute och kampanja och värva nya medlemmar.
Har du trivs 1,5 år?
Ja. Ja, men jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Att få resa runt och träffa så mycket folk. Dels människor i partiet, alltså åka runt och träffa medlemmar. Men främst att vara ute på skolor och debattera och träffa massa ungdomar.
Vi ska titta på en grej. Vi har varit ute på stan och frågat några slumpvis utvalda personer om fördomar kring ditt parti, Sverigedemokraterna. Och innan vi kollar, vad tror du att folk har för fördomar om SD?
Oj, jag vet inte. Man har ju fått höra ganska mycket under åren att vi skulle vara rasister. Men det känns ju som att folk har insett att vi inte är nu. Så, men ja, säkert något sånt kanske.
Vi tittar så får vi se.
Ja. Jag tror en fördom skulle typ vara att de kan vara lite rasistiska ibland.
Att de inte är så mycket för kvinnors rättigheter.
Det man ser på TikTok så verkar de lite så här, alltså små rasistiska.
Du nailade den direkt, ja. Vad de skulle säga.
Ja, men jag säger det. Jag är ute och träffar mycket ungdomar så jag vet vad de har för... fördomar om oss.
Och vad säger du då?
Ja, alltså vi är varken rasistiska eller kvinnofientliga, men det är ju något man får höra väldigt ofta. Och media har väl varit väldigt duktiga på att hjälpa till att sprida den bilden om oss. Sen så pratar man med en person i mer än 10 minuter, så, eller mer än 2 minuter, så brukar ju de inse att vi inte har något varken rasistiska eller kvinnofientliga åsikter.
Men är det här med kvinnofientligheten, är det också någonting som du möter?
Ja, absolut. Och jag tror att jag möter det kanske mer än våra manliga företrädare. För att det är många kvinnor som kommer fram till mig och frågasätter hur jag som kvinna kan vara sverigedemokrat. För att vi är så hemska mot kvinnor. Men när man pratar om vår politik och vad vi faktiskt gör för kvinnor, så är det så. Så har de inte kvar den åsikten.
Vi kommer att prata en del om vad ni gör för kvinnor senare. Alltså vi återkommer till det ämnet.
Spännande.
En annan fördom, det är ju att ni festar hårdare än andra partier i Sverigedemokraterna. Mm-hmm. Är det en fördom som stämmer?
Alltså, vi har väldigt kul tillsammans och vi festar väl. Sen har jag inte festat med något annat parti speciellt mycket. Så det är svårt att avgöra hur de har det. Men vi har roligt.
Vi byter ämne. Vi ska prata om migrationspolitiken. Nyligen så presenterade ju regeringen och Sverigedemokraterna en ventil för de så kallade tonårsutvisningarna. Man ska då höja åldersgränsen från 18 till 21 år och det ska också gälla de som fått ett utvisningsbeslut och de som lämnat landet. Om de inte fyllt 21 år då. Är det en bra lösning på det här?
Jag tycker ju att en bättre lösning hade varit att man gick in i varje enskilt fall med nåd som jag har lyft upp i tidigare intervjuer. Jag tror det hade varit bättre än att göra en generell ventil. Jag tror att när de här människorna fyller 21 sen så kommer vi se samma typ av snyftreportage som vi har sett nu när de fyllde 18. Men någonting var vi tvungna att göra för att det fanns många människor som faktiskt verkligen förtjänade att stanna i Sverige som hade hamnat i kläm med den lagstiftningen. Så jag tycker det är bra att vi fram till någon typ av lösning på det.
Men, du tycker också att det har blivit fel med den här lagstiftningen som den har varit?
I vissa specifika fall så tycker jag att det har blivit fel. Vi har ju sett att vissa människor som är väldigt välintegrerade och som har jobb och pluggar och kan svenska nu ska utvisas. Samtidigt som vi har människor som verkligen borde utvisas, som inte utvisas, som kriminella till exempel.
Men i den här gruppen då med tonåringarna, tycker du att man ska göra skillnad då mellan olika personer i den här gruppen om de skulle få stanna eller inte?
Ja.
Och vilka skulle då få stanna och vilka skulle ändå utvisas?
Ja, men jag tycker att de som bör få stanna är de människorna dels som verkligen vill stanna och som vi skulle införa ett system med nåd, då får man ju ansöka om nåd och motivera varför man vill stanna i Sverige. Och då är det ju människor som kan svenska, som har jobb eller som studerar och som delar våra svenska värderingar.
Och om man inte gör det, då skulle man ändå utvisas enligt den gamla regeln, tycker du egentligen?
Ja, det tycker jag hade varit rimligt.
Vad tycker du ska hända med dem när de fyller 21
år? Ja, alltså jag tycker om man är 21 år gammal då får man ju uppfylla de kraven som finns i Sverige för att stanna här. Om det är lönegolvet för arbetskraftsinvandring då kan de ju skaffa ett jobb och nå upp till det och då kommer de ju kunna stanna här ändå. Men jag tycker inte att grunden ska vara att man kan komma till Sverige och stanna här hur länge man vill utan att ha rätt tillstånd. Och jag tycker också att vi sällan pratar om föräldraransvaret i det här. Alltså föräldrarna måste ju ha vetat om det här när när de kommer till Sverige och tar med sina barn till ett annat land, att man inte bara kan förvänta sig att sina barn också ska få stanna på obestämd tid även när de är vuxna.
Så du tycker inte att anknytningen, att man har föräldrar och en familj som har uppehållstillstånd då, ska hjälpa de här när de har fyllt 21?
Alltså det kan väl vara en sak som hade hjälpt till lite om man då skulle använda den här typ av nådgrejen. Men jag tycker inte att alla personer som har föräldrar med uppehållstillstånd i Sverige ska få stanna i Sverige.
Så du tycker, egentligen tycker du inte att det här är en grupp som automatiskt skulle få stanna i Sverige då?
Nej.
Hur har Sverigedemokraterna lyckats i förhandlingen om den här ventilen då, tycker du?
Ja, alltså jag är ju inte med i några förhandlingar, men vi förhandlar ju med partier som historiskt sett har varit väldigt, väldigt liberala i migrationspolitiken. Och jag tror att det fortfarande sitter kvar ganska mycket i väggarna hos både Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Och med tanke på att det är de partierna som vi styr Sverige med migrationspolitiken, så har vi ju lyckats enormt bra. Och
jag men tror i den här frågan då, hur har ni lyckats?
Ja, men nu har vi gjort en ventil och vi får väl se exakt vad det mynnar ut i. Jag hoppas ju att det inte blir, det är en väldigt liten grupp det handlar om, så att egentligen bryr jag mig inte jättemycket om den här gruppen. Jag tycker att den har fått alldeles för stort utrymme i media. Det är liksom under 100 personer vi pratar om som drabbas om det här ungefär. Men vi har också fått ner migrationen på massa andra områden. Alltså vi kollar på asylinvandringen till exempel, är den lägsta i princip någonsin i Sverige. Och att få med Moderaterna, Liberaler och Kristdemokrater på det, det tycker jag är en enorm vinst. Sen finns det mycket kvar att göra. Alltså vi har upp mot 200 000 personer som befinner sig illegalt i Sverige. Så jag hoppas att samma fokus från media läggs på att vi ska få ut de personerna som de här tonårsutvisningarna. Eller så kallade tonårsutvisningarna. De är ju faktiskt vuxna.
Du brukar säga 100 000, men nu är det 200 000.
Ja, uppemot 200 000.
Mm. De som tittar på sånt här säger ju att det inte stämmer. Det är ju ingen som kommer fram till 100 eller 200 000. De säger att max 50 000 ungefär.
Vem är det som säger det?
Socialstyrelsen har gjort en utredning på det här. Där man har tittat att man tror att det är 30 till 50 000.
Okay.
Men
ja, det finns ju flera undersökningar som visar att det är uppemot 200 000. Och om det skulle vara, alltså,
vilken undersökning då?
Att det skulle vara 30 till 50 000, alltså bara i enskilda områden, så har ju polisen och bostadsbolagen gått ut med att vattenförbrukningen till exempel påvisar att det bor tiotusentals fler i de områdena än vad som är skrivna på adresserna.
Men din undersökning på 200 000 då, vad är det för en undersökning?
Ja, jag har inte exakt i huvudet, men jag kan skicka den till dig efteråt, men att det skulle vara 30 till 50 000.
För jag kollade på det här då var 50 000 max det man kunde komma fram till. I alla fall, ni har ju sagt,
i sådana fall hade det också varit 50 000 för många.
Ni har sagt att ni inte vill ha undantag och ventiler i migrationspolitiken. Det här är ju just det. Är det en ny era för Sverigedemokraterna nu då? Kommer ni också börja syssla med det här med typ ventiler och amnestier?
Nej, jag skulle säga att Sverigedemokraternas migrationspolitik har alltid varit. Det vi har sagt hela tiden är att människor som kommer till Sverige och gör allt rätt för sig ska ha möjlighet att stanna. Och människor som gör fel för sig ska inte kunna stanna. Eller som har kommit hit på fel grunder ska inte kunna stanna. Och det är ju exakt så det blir med de här så kallade tonårsutvisningarna. Att människor som har anpassat sig, som har integrerat sig, ja, men de kommer ha möjlighet att stanna i Sverige. Så att egentligen så är det ju inte någon stor förändring som vi har gjort. Sen så hade jag gärna sett att man gjorde den stramare. Men som sagt, med tanke på de partierna vi samarbetar med så får man väl vara nöjd.
Så er roll är att knuffa partiet, Moderpartiet, framåt då. Vad i migrationspolitiken betyder det när du säger stramare? Vad är det ni tycker, hur tycker ni att man borde gå längre?
Dels så tycker jag att arbetskraftsinvandringen borde vara väldigt mycket stramare. Jag tycker inte att vi ska basera arbetskraftsinvandringen på ett lönegolv, utan jag tycker att vi borde basera arbetskraftsinvandringen på en behovsprövning. Att de branscher som vill ta in arbetskraftsinvandring får ansöka om det och se om det finns ett behov. Och då ska behovet inte vara lönedumpning, utan det ska finnas ett riktigt behov, och jag tror att vi ganska snabbt hade märkt att det inte finns det och då dragit ner de siffrorna väldigt mycket. Jag tycker inte att vi ska byta ut att den nya migrationsvågen i Sverige ska vara arbetskraftsinvandring.
Är ditt parti för svaga där, tycker du?
Ja, men nu har vi ju, alltså partiet driver ju linjen om lönegolv. Man har ju pratat om behovsprövning och så också. Vi pushade ju på för att det skulle vara 100% lönegolvet i Tidösamarbetet, och sen så landade det på 90. Men jag, Ungsvenskarna har ju absolut en hårdare linje när det gäller arbetskraftsinvandring.
Är det Jimmy Åkesson som har blivit för mjuk i migrationsfrågan?
Nej,
eller vad är det som har hänt?
Nej, jag tycker inte att Jimmy Åkesson är för mjuk i någon fråga, och verkligen inte migrationsfrågan. Jag tror också man måste påminna sig om hur extremt långt vi har kommit i de här frågorna. Alltså för 10 år sedan så fick man knappt prata om att utvisa människor som var kriminella, för att det var liksom, rasistiskt och helt, det var inte ens, det var helt otänkbart. Och nu har nästan hela den politiska debatten skiftat läge och utgår från Sverigedemokraternas ståndpunkt. Och vi har ju lyckats ändra väldigt, väldigt mycket inom migrationspolitiken som vi ska vara väldigt nöjda över. Som att vi nu till exempel kommer tvinga åklagare att utvisa kriminella, eller att anhöriginvandringen stramar vi åt jättemycket, kvalifikationer till välfärden. Så nej, jag tycker verkligen inte att Jimmie Åkesson har blivit för mjuk.
Det finns ju då vissa frågor som ni går lite hårdare åt. Du har till exempel föreslagit att man skulle införa ett svenskt ICE, alltså baserat på den amerikanska gränspolisen. Varför det?
Jag tycker att det är helt okontroversiellt att Sverige skulle ha en migrationspolis. Sen så har ju ICE i USA har ju blivit kritiserat. Det var ju några månader där när det var ett par skjutningar. Jag skrev ju den här debattartikeln där jag jämförde med ICE i USA innan de här skjutningarna, ska ju sägas också. Jag hade lika gärna kunnat jämföra med Spaniens migrationspolis. Inte för att de verkar lyckas speciellt bra. Men jag tycker inte att det är orimligt. Alltså, vi har ett enormt problem med migranter i Sverige som inte har rätt att vara här. Dels illegala personer, men också människor som har blivit dömda till utvisning men som inte utvisats och kunnat gå under jorden. Och då tycker jag att vi ska ha en dedikerad myndighet som letar upp de här människorna, sätter dem i förvar och utvisar dem.
Ja, det är där vi inte riktigt är överens om siffrorna.
Ja.
Ja.
Vi får väl se efter den nationella folkräkningen.
ICE har ju kritiserats för sina våldsamma metoder bland annat. Borde de ha samma mandat i Sverige då, om det fanns ett svenskt ICE?
Ja, litar väldigt mycket på Sverige och svenska myndigheter. Alltså, vi är ett av världens mest rättssäkra länder, om inte det mest liksom, rättssäkra. Och jag vet att en svensk migrationspolis hade gjort det uppdraget väldigt bra och rättssäkert. Och jag tror inte att det kommer se ut exakt som det har gjort i USA. Det finns vissa saker som migrationspolisen i USA har gjort väldigt, väldigt bra. Alltså, de har verkligen lyckats få igång utvisningarna och hitta illegala personer. Och sen så finns det vissa saker som de inte har gjort bra, som jag uppenbarligen inte håller med om. Där det har blivit för våldsamt eller med de här dödsskjutningarna till exempel. Men det ser jag ingen oro alls för att vi skulle se på svenska gator.
Du har ju också pratat om din oro att Sverige håller på att bli ett muslimskt land.
Mm.
Vad baserar du det på?
Jag baserar det på verkligheten. Alltså om man kollar sig runt i Sverige, om man reser runt i Sverige, som jag gör väldigt mycket, så finns det moskéer i var och varannan svensk stad. Så det finns minareter med bönutrop i Sverige. Vi har skolor som inte serverar fläsk. Vi har skolor där man inte får ha skolavslutning i kyrkan längre. Det finns skolor som till och med har förbjudit den svenska flaggan på studentutspringen. Och det är liksom helt uppenbart att islamismen och islam har rotat sig väldigt, väldigt djupt i Sverige. Och att politiker både från liksom vänster till Moderaterna har låtit det här ske när man har röstat ja till moskéer i olika städer.
Men finns det inte redan tillräckligt mycket lagstiftning som begränsar extremism i Sverige idag?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker till exempel inte att man borde få bygga en moské med utländsk finansiering, som moskén som håller på att byggas i Skärholmen nu, som ska bli en av Nordeuropas största moskéer som har fått utländsk finansiering. Och vi har flera gånger sett exempel på där den utländska finansieringen har varit kopplad till Muslimska brödraskapet till exempel, som är en terrorstämplad organisation. Så där måste vi strama åt väldigt mycket mer. Jag tycker också att vi ska kunna stänga ner moskéer väldigt mycket enklare. Jag menar, vi har sett exempel på moskéer där flickor blir könsstympade eller där imamer driver antisemitism eller kvinnofientlig eller homofobisk predikan. Och de moskéerna tycker jag borde stänga ner på dagen.
För ni har också drivit det här om att du vill förbjuda bönutrop. Som jag förstår det är det ju tre moskéer i Sverige som har polistillstånd att ha det återkommande. Alltså, hur stort problem är det här?
Jag tycker att det är tre moskéer för mycket som har bönutrop. Vi ska inte ha bönutrop i Sverige.
Finns det inget utrymme för att ha en islamsk tro i Sverige, enligt dig?
Jo, absolut. Det finns utrymme att ha en tro privat. Och man kan absolut vara muslim i Sverige så länge man inte trycker på sina värderingar på andra människor, som man gör genom att bygga gigantiska moskéer eller att ha bönutrop eller att ha heltäckande burka eller tvinga sin fru att ha hijab eller sjal till exempel. Men det är klart att man kan vara muslim. Men sen så tycker jag att det finns väldigt mycket inom islam som totalt går i krasch med våra svenska värderingar. Och man kanske ska ta sig en fundering på att om man vill leva fullt ut som muslim och täcka sig till exempel, eller att man tycker att det är fel om ens barns skola serverar fläsk och man skickar in brev till skolan och klagar på det till exempel, då då kanske man ska ta sig en fundera om Sverige verkligen är rätt land att bo i.
Om vi ska sammanfatta lite här av vad ni driver i ungdomsförbundet. Hård mot islam, mot praktiserande muslimer. Ut med så många invandrare som möjligt och att det som de flesta kallar integration, det kallar du ju för assimilering. Alltså, vilken är din målgrupp för den här politiken? Vilka väljare är det du tänker att du ska vinna med det?
Ja, alla de som är lika trötta på hur Sverige ser ut som jag är. Och som jag var när jag engagerade mig som 16 år gammal. När jag såg hur mycket Sverige förändrades. Att man är trött på att inte känna igen sig i Sverige. Att inte höra en enda person prata svenska i kommunaltrafiken när man åker hem från skolan. Eller att inte ens få bära en svensk flagga på sitt egna utspring i en skola i Sverige som har finansierat hela ens utbildning. Jag tror att det är väldigt, eller vi ser ju uppenbarligen eftersom att vi är starkast bland unga, överlägset bland de andra partierna, att väldigt många unga är trötta på den utvecklingen som har varit i Sverige och den slappa migrationspolitiken och den öppna inställning vi har haft till både islam och islamism.
Men nu är ni ju med och styr. Har det inte gjort någon skillnad då?
Jo, det har gjort jättemycket skillnad. Alltså som sagt, vi har fått ner asylinvandringen till den lägsta någonsin. Vi har dragit åt så att det är kvalifikationer till välfärden. Att man ska inte kunna komma till Sverige och inte lära sig svenska och bara casha in bidrag efter bidrag som man har kunnat göra tidigare. Vi har dragit åt anhörighetsinvandringen. Vi har ändrat så att åklagare nu måste yrka på utvisning om man blir dömd till ett straff som har fängelse på straffskalan. Vi har gjort väldigt, väldigt mycket inom det migrationspolitiska området. Och det ser vi också på siffrorna, att vi tar emot väldigt mycket färre människor nu än vad vi gjorde förut. Men man kan alltid ta emot färre.
Du ska svara på så många frågor som möjligt på en minut. Den röda tråden är värderingar. Kan man vara svensk och troende muslim?
Nej.
Vilket annat parti står du närmast?
Inget, men i sådana fall Kristdemokraterna.
Skulle du någonsin gå i en Pride-parad?
Nej.
Finns det fler än två kön?
Nej.
Soft girls, för eller emot?
För.
Är kvinnor bättre föräldrar?
Ja.
Är kvinnor bättre på att ta hand om hemmet?
Delvis.
Är det viktigt att män och kvinnor har samma lön för samma arbete?
Ja.
När man dejtar, är det viktigt att mannen tar notan?
Ja.
Är 13 år tillräckligt låg straffmyndighetsålder?
Ja.
Borde man sänka gränsen för när man får göra abort?
Nej.
Finns det ett klimathot?
Inte i Sverige.
Källsorterar du?
Nej.
Shoppar du second hand?
Ja.
Borde man avskaffa samtyckeslagen?
Nej.
Ska Sverige lämna EU?
Ja.
Vem skulle du säga är din politiska förebild?
Oj, hann jag inte svara på den.
Nej, du hinner svara på den nu. Det finns tid.
Jag hatar den där frågan. Jag vet inte.
Har du inte tänkt ut någon?
Nej.
Det och finns vet du, ofta ingen man får den frågan under förebild. Jag kan tänka mig det.
Nej, det vill jag verkligen inte göra. Men det finns många människor jag ser upp till i mitt parti och säkert andra partier om man kollar rent på olika egenskaper man har.
Vi ska prata om Sverigedemokraterna och kvinnorna.
Mm.
Sverigedemokraterna har ju under alla år dominerats av män på ledande positioner i partiet. Varför är det så? Tänker du?
Ja, alltså vi är ju ett högerparti som driver hårda frågor mycket. Alltså vi har profilerat oss inom migration och kriminalpolitiken. Och kollar man övergripande över hela världen så är ju de partierna oftast mansdominerade. Både när det gäller de som röstar på dem och vilka som är företrädare. Så att det är ju inte någon unik trend för Sverigedemokraterna.
Men varför är det fortfarande så? 2026?
Ja, men för att kvinnor oftast dras till mer mjuka partier. Och män dras till mer partier som driver mer hårda frågor. Alltså vi är rätt olika. Män och kvinnor har grundläggande olika saker vi tycker är viktiga om man kollar över stort. Och bevaligen gäller inte alla. Jag har varit medlem i SD sedan jag var 16 år gammal och jag var då en ung tjej från Stockholm, vilket många tror att vi inte har några sverigedemokrater som är överhuvudtaget. Men vi blir ju också fler och fler kvinnor. Vi har aldrig haft så många unga tjejer som blir medlemmar i Ungsvenskarna som nu.
Och varför slår det inte ut på de höga positionerna? Vad är din teori?
Alltså, vi har ganska många kvinnor på höga positioner.
Många jämfört med, skulle jag kanske inte säga. Det finns nu för tiden, men de är ändå fortfarande ganska få procentuellt.
Ja,
men kan det fortsätta vara så?
Ja, alltså jag vill ju inte att vi ska börja kvotera in kvinnor. Sen så har vi ju väldigt många bra kvinnor på höga positioner. Så vi har en kvinnlig gruppledare, vi har flera kvinnor på ledande positioner i riksdagen och ute i kommuner och regioner. Så att det är inte att vi inte har några unga kvinnor.
Nej,
och jag är kvinna, leder vårt ungdomsförbund.
Ja.
Men sen är det klart att det speglar. Jag menar, om vi har en, nu har inte jag de siffrorna i huvudet, men om vi har fler andel procent medlemmar som är män än kvinnor, är det väl ganska rimligt att det också speglas på förtroendepositioner.
Vad har det betytt för er politik att det har varit så dominerat av män?
Jag tror inte det har betytt. Jag hade varit samma ändå. Jag tror inte att man blir med i Sverigedemokraterna för att man är man eller kvinna, utan man blir medlem på grund av den politiken vi driver. Och vi kvinnor i Sverigedemokraterna driver inte någon annan typ av politik än vad männen gör.
Nej, men du sa precis nu att det är skillnad ändå på män och kvinnor och vad kvinnor intresserar sig för. Politiskt, skulle det inte bli någon skillnad då ifall det var fler kvinnor som var ledande i partiet?
Nej, det tror jag inte. Alltså, man går ju med i Sverigedemokraterna för att man delar synen på politiken. Och då har man ju samma grundläggande syn. Sen så är ju kvinnor och män liksom rent generellt, alltså man kollar hela Europa, har ju olika grundläggande värderingar. Det är därför vi ser att fler kvinnor röstar på vänster än på högern till exempel.
Men i Sverigedemokraterna möts ni med samma värderingar.
Exakt.
Skulle ni kunna ha en kvinnlig partiledare till exempel?
Ja.
Skulle du kunna tänka dig att bli kvinnlig partiledare i Sverigedemokraterna?
Jag stänger väl ingen dörr till det, men det får väl vara väldigt långt fram i sådana fall.
Vad ska ni då göra? För ni har ju också bland väljarna lägre del av kvinnor. Den stora SCB-mätningen kommer nu i dagarna och den visar att ni har ungefär hälften så mycket stöd bland kvinnor som hos män. Vad ska ni göra för att få kvinnor att gilla er mer?
Ja, vi ska väl inte gå ut som Isabella Löwengrip och förklara att de bara inte har förstått det än, kanske. Nej, men jag tycker att den politiken vi driver nu är jättebra för kvinnor. Jag tycker att Sverigedemokraterna är det absolut bästa partiet för kvinnor. Dels när det gäller kvinnors liksom jämställdhetsfrågor, alltså vi kollar på föräldraförsäkringsfrågan, att kvinnor ska få välja själva hur länge de vill vara hemma med sina barn, men också man kollar på trygghetsfrågan, att man ska kunna känna sig trygg. Om vi kollar på frågan med sexualbrott, alltså det är tack vare Sverigedemokraterna som vi för första gången i svensk historia har livstid på straffskalan för våldtäktsmän.
Men varför strömmar inte kvinnor till partiet då?
Ja, jag vet inte. Nu får du fråga vänsterkvinnor.
Förklara, ni måste ju ha en strategi, tänker jag, för att nå båda väljargrupperna. Jag vet att över åren så har Sverigedemokraterna i perioder verkligen försökt nå kvinnor men inte lyckats med det. Vad har du för tankar kring hur man skulle kunna göra det?
Alltså min strategi, jag vet inte om jag har en specifik strategi för att övervinna just kvinnor, men min strategi är ju att berätta om de sakerna som vi får igenom på liksom riksdagen och genom tider som är väldigt, väldigt bra för kvinnor, som de här straffskärpningarna för män som skadar kvinnor eller ja, men tryggheten inom äldreomsorgen och hela liksom familjefrågan. Men sen så har ju också media varit extremt drivande i att sätta en bild av att Sverigedemokraterna skulle vara ett kvinnofientligt parti. Och om SVT eller Public Service eller Sveriges Radio liksom år efter år trycker liksom fram den agendan på samma sätt som att man har kallat oss rasister eller allt möjligt, ja, men då är det klart att människor kommer gå på det.
Jag skulle nog inte hålla med. Utan jag tror att det handlar mycket om att ni aldrig har riktigt lyckats få fram kvinnor på höga positioner i partiet.
Ja, vi har ju en kvinnlig gruppledare i riksdagen, det är väl en tillräckligt hög position.
Du ska få skriva er viktigaste valfråga.
Okay.
1-3 ord.
Sånt. Gör något om det blir något ord.
Nej, det gör ingenting.
Okay.
Och så får du hålla upp den lite så här framför dig.
Sverige ska bli Sverige igen. Det är mitt
vallöfte. Okej. Vad betyder det här exakt? För det här behöver du nu förklara lite för att man ska förstå vad det innehåller.
Nej, men det betyder väl rent övergripande att Sverige ska bli Sverige igen. Alltså dels att vi ska bli det starka land som vi har varit rent historiskt. Alltså vi ska fortsätta vara ett väldigt starkt industriland till exempel. Vi ska fortsätta men ha en väldigt stark ekonomi. Vi ska fortsätta ta hand om våra medborgare som vi har gjort under alla år. Alltså att vi har en stark välfärdsstat till exempel. Där är ju en fråga som vi driver, det här med att tandvården ska bli gratis för allihopa. Det ska bli tryggt. Alltså jag vill ha ett Sverige där mina framtida barn kan cykla mellan sina kompisar utan att vara rädda för gängkriminalitet eller för att bli överfallsvåldtagna. Det är liksom de grundläggande värderingarna som byggde Sverige en gång i tiden.
Tack Denise Westerberg för att du kom hit.
Tack, kul att vara här.
Du Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.